Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
När solen går upp över Sandhamn måndag morgon den 3 september 2018 står Petter Askergren och Therese Alshammar tillsammans på startlinjen till Ö till Ö. Det är därför otroligt kul att kunna ge er en lång intervju med Therese och Petter helgen innan start. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 181 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Glöm inte att ni kan följa Therese, Petter och resten av tävlingen genom Ö till Ös fantastiska livesändning i deras kanaler. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Hur var det igår? En fin dag i skärgården.
Ja, det var det verkligen.
Jag såg en bild och då var det så här spegelblankt.
Ja, det var jättefint.
Var det?
Mm. Ja, det var ju fantastiskt väder igår.
Ni rekade stora delar av banan eller bara simdelen eller hur?
Ja, vissa delar. Någon ö, eller några öar och lite simning. Och,
ja. Är det första gången för dig ute på banan?
Ja.
Du har kört typ den här rekturen ganska många gånger, va? Och du har ju faktiskt kört tävlingen många gånger också. Så.
Jag har kört reken ganska många gånger och så har jag gjort...
Det fjärde året du kör.
Ja, eller jag har varit ute och leka fyra gånger. Men tanken var ju att Therese skulle få komma ut och se hur två stora simningar ser ut. Som
det första?
Den som är mellan Mörteklobb och Kvinnoholmen som kallas för grissimmet. Just och sen den första.
Mm.
Bara för att eftersom hon kommer ju dra mig så är det viktigt att hon ser hur det ser ut. Och, och hur långt det kan vara på vissa ställen.
Mm.
Och det som var fantastiskt igår var ju att banan var uppmärkt.
Mm.
Så de håller ju på att märka den just nu.
Mm. Så ni hade flaggorna?
Nu har vi inte strobbarna dock.
Nej, de kommer vi behöva på morgonen.
Ja, exakt.
Men det kommer, ja, det var skönt att se hur det ser ut.
Men jag har aldrig varit där ute när det har varit så här lugnt.
Nej.
Som det var igår.
Nej.
Det är extremt fridfullt på det sättet.
Jämfört med exempelvis förra året.
Ja, under race day.
När det var in i det sista, in timmarna innan, så var det fortfarande snack om huruvida de skulle köra originalbanan eller korta av eller byta vissa simsträckor.
Ja, det var,
på grund av att det var kuling.
Det var spännande.
Ja, det var spännande. Hur ser väderleksrapporten ut inför måndag nu?
Ser bra ut. I alla fall för den som gillar att simma i lugnt vatten.
Ja.
Men det ser väl
oss,
så om man litar på yr då, som jag brukar gå in på, så sa de 3-4 sekundmeter och sen så var det 16-17 grader i luften. Jag tror att vattentemperaturen kommer ligga på ungefär 16, 15-16.
Det lär väl vara nästan optimala temperaturförhållanden nästan.
Borde vara.
Ja.
Sen är det så, jag känner att för mig känns nästan som att jag har gjort det här några gånger innan, att jag har varit med i nästan alla olika väderlekar faktiskt. Men jag tror att vi kommer få en skön dag, en fin dag.
Mm.
Det känns som det.
Och sen antar jag att, okej, kanske med vissa undantag eftersom det var så väldigt stökigt förra året på grund av vinden. Men en halvtimme in i racet så, ni som kör, ni bryr, alltså då tänker man inte på temperaturer och sol, mål eller någonting, utan då kör man bara.
kommer tänka på dina ord nu. Ja. Hoppas att det blir så.
Ja, men det stämmer att sim... jag tror förra året så, som var sådär väldigt mycket, så tror jag att det, man insåg ganska snabbt att det var inte simmarna som det var problem med, utan det var båtarna som
kom omkring. Jag satt i säkerhetsbåt då, och det var skuttigt.
Ja. Mm. Och som vi konstaterade igår när man simmade, att det är alltid lite kallt i ansiktet i början, men sen efter 4-5 minuter så släpper det där. Och så i slutet när vi simmar så var det ju skönt.
Ja, det var jätteskönt. Det var
varmt.
Sen är ju starten jäkligt, jag vet inte hur man upplever det som deltagare då, men starten är jäkligt mäktig med helikopter, båtar, speakers liksom, och så hela den här första korta löpeten ner i vattnet. Det är ju lite så här,
mycket drag.
Det är lite Vietnamkrigskänsla på något vis. Alltså det är verkligen, det är ju, det är gåshud kan jag säga.
Men, lite Apocalypse Now.
Ja, men exakt.
När de är på stranden där och smäller bomber. Och
skulle bara bränna på...
Du som har sålt in där som en trevlig dag i skärgården. Jag tänker mig att jag vill ha en andra upplevelse om naturen och vatten.
Det kommer sen.
Det kommer sen. Man får bara en liten boost i början. Precis. Så man vaknar till där vid
sex. Ja, men jag tror att det är nyttigt.
Jag tror att alla är så... från det att man vaknar och alla är nere och slåss i frukosten till att de ska komma ut och stå på startlinjen, så är det liksom en... en speciell stämning.
Man kan ta på den. Slitet uttryck.
Lite adrenalin.
Jag har ju intervjuat ganska... jag har gjort över 200 avsnitt och intervjuat en väldigt massa olika människor. Och jag brukar ju inte röra mig i de miljöer som du rör dig i, Therese, eller har rört dig i. Så jag brukar liksom inte göra typ så här research på din typ av människor. Men det är ju lite så här... alltså, jag kommer ju typ släppa 99% av vad folk... vet eller tror om dig, antar jag. För du är så, alltså det är verkligen så här, jag har ju så här klippt ut två citat ifrån min Wikipedia-sida, det här att du är den europeiska simmare som tagit flest internationella mästerskapsmedaljer genom tiderna. Ja. Och att du är den äldsta segraren i VMs, i sim-VMs historia. Alltså du är ju lite så här larger than life. Oavsett vilket rum du befinner dig i så kommer du liksom sticka ut väldigt positivt.
Okay.
Så det är ju väldigt häftigt. Och det blir lite så här...
jag har ingen... prenumerera på medaljer.
Det är så. Mm. Ja. Hon fick ett mejl. Någon sån där... scam.
Det var ju så roligt, för det sa jag till Therese. Det sa jag till Therese först när jag frågade henne om det här. Att liksom... att det där kan du ju glömma. Om du kör med mig så kan du glömma det. Det blir inga medaljer. Utan du måste få det ut i ditt DNA. För att när man tittar, precis som jag tittade också på den. Sen efter ett tag tänkte jag så här, fan måste kolla. Hur fan mycket har vunnit egentligen? Och så bara,
man måste scrolla.
Man sitter bara
du måste sitta och scrolla liksom.
Nej, men det, just det är så mycket. Då fattar jag att då insåg jag också att nu kommer jag... nu kör jag med en partner som kommer vara... som har en instinkt i skallen där det kan växa ut två horn liksom. Mm.
Det här kommer vi återvända till, kan jag säga. Mm. Ja, men det är lite grann också att säga till dem som lyssnar också liksom, att jag kommer inte prata OS-minnen med dig liksom.
Nej, det är fint. Jag har lagt det bakom mig.
Ja, men vad bra.
Är du klar med det?
Ja, jag är faktiskt klar med det. Jag tycker det är jättefint att få syssla med... jag älskar ju simma. Ja. Och jag älskar att simma tidigt och tycker det är en fantastisk idrott. Och sen tävlar jag ju också jättekul, men man... efter ett tag så blir man lite halvtrött på vad är den prestationsgrejen som är ganska hård.
Det måste ju vara slitsamt. Alltså att hela tiden känna att man alltid måste leverera. Och du är aldrig hetare än din senaste tid liksom.
Nej, och sen framförallt så blir det ju det som jag gjorde att jag håller på länge. Man vill hela tiden förbättra sig. Mm. Och det blir väldigt svårt till slut att så här, jag måste göra lite bättre. Man är aldrig nöjd. Den känslan blir ju lite lätt... ja, man kan bli stressad av det, påverkad i själen av att aldrig få vara...
men det måste ju vara väldigt snarlikt livet har varit och kanske i viss mån fortfarande är för dig, Petter, liksom. Det här med att, ja, men som du sa, man aldrig heter den sin senaste hit. Liksom.
Nej, det gör man ju sig inte. Men jag tror att jag har kommit till en bra grej i det här. Eftersom jag växte ju aldrig upp med liksom, idrott runt mig på det sättet. Och när jag började hålla på med musik så... gick väldigt bra i början och sen så fick jag en sån otrolig prestationsångest där rätt tidigt in i det. Och då började jag titta väldigt mycket på vad kollegor gjorde och så blev det liksom en dålig energi. Mm. Vilket jag tycker ibland kan bli. Så att det bästa är när man gör någonting som man typ äter eller någonting sånt. Ur ett glatt amatörsperspektiv är att försöka göra det bästa som jag kan göra. Mm. Sen kommer ju alltid finnas någon som är skitsnabb på det ena eller andra liksom. Mm. Det brukar jag tänka på. Mm. För då har man mycket roligare. Då springer man inte och tittar bakåt och kollar om det är någon bakom. Eller blir stressad om någon springer om och sådär.
Med risk för att verka tjatig, så det här kommer vi också återvända till. Ett stort block just den här sidan om prestation och njutning och så. Kan ni inte säga någonting om tidiga minnen av varandra? För jag antar att ni inte har känt varandra jättelänge.
Nej, men jag tycker det är väldigt... det här har jag sparat. Det här, nu får vi inte ta alla våra... Vi måste ha något att prata om på måndag. Det kan inte vara helt tyst i 12 timmar eller vad det nu tar. Ja, förlåt. Men Petter, du är otroligt inspirerande, för du har firat 20 år som artist. Och du slog igenom typ ungefär när jag slog igenom.
Ja, 98 där i slutet på 90-talet.
Jag tog min första medalj typ 95, 94, 90, ja, någon gång, whatever. Men 90, den samma era. Så jag kommer ihåg att du var extremt populär, och sen har du varit populär översyns tills idag. En liksom otroligt kreativ och imponerande.
Mm. Petter då? Tidiga minnen av Therese?
Nej, jag kommer ihåg de här liksom, hon dök upp i någon sorts sim sammanhang som där i mitten på 90-talet, men jag kommer inte ihåg exakt när. Så jag vet att jag har sett det ute i svängen någon gång också. Mm.
Det är också någonting jag skrivit. Det känns som ni har ganska mycket så här, om man säger, vad man säger, koncentriska cirklar liksom, så här, era sociala nätverk måste överlappa varandra en del. Typ, går ni in på Facebook så har ni så här 58 gemensamma vänner liksom.
Ja.
Eller har ni inte stött in i varandra
Stockholm
tidigare?
Stockholm är inte så jävla stort.
Nej, det är ju så. Alla känner folk som tror det. Alla känner varandra.
Ja.
Va?
Ja. Det, och sen är ju vi... alltså vi är ju inte jättelångt ifrån varandra i ålder.
Nej.
Så då är vi ju ännu mer talande för att det finns många gemensamma nämnare och sådär.
Vet du att Therese spelade Juicy i hennes sommarbrott?
Nej, men det förvånar mig inte det minsta heller. Men det är en jävligt cool grej. Det tycker jag gör Therese lite coolare.
Ja, jag håller med. Jag lyssnar på Hard to be Saint in the City med Springsteen. Du börjar med Sister Nancy, bam bam. Bra musiksmak.
Ja, det gör det ännu coolare.
Ja,
svinbra.
Hur hände det här, den här ÖTÖ-matchningen?
Det skedde på grund av att jag har gjort det då som sagt 4 år tidigare. Och började helt plötsligt tänka så här, oj, nu har jag gjort det 4 år. Förut var det väldigt mycket att jag skulle bara klara av det 1 år. Men, och jag gör det ju på ungefär liknande tid varje år. Och så tänkte jag så här, nej, jag skulle vilja göra det 1 år till, så jag har gjort 5 år. Och sen så kan jag hoppa av och så kan jag bli... en glad medhjälpare till Micke och Mats som en funktionär som hjälper dem. För jag kan ändå banan liksom, om de skulle vilja ha någon hjälp med det. För att jag känner att det är så många som vill köra det här loppet. Det är så många som söker det. Och jag vill ge plats till dem.
Mm.
För att jag tycker att det är, varför ska jag hålla på att upprätthålla en plats hela tiden och springa på samma tid? Och
då det är en fin tanke.
Ja, men det är så känner jag faktiskt. Och så hade jag, först hade vi planer på att min fru och jag skulle göra det, men hon känner att hon mäktar inte med det liksom. Och då dök ju tanken upp med Therese. Men sen vet jag, ryktesvägen säger det, eller sa, ryktet om Therese var att hon inte ville göra såna här saker. Och att hon hade fått frågan förut och tackat nej ett antal gånger och inte var intresserad av swimrun. och då kände jag så här, okej. Men så visade det sig att vi hade... Ja, men det var ryktet. Och sen så hade jag, du och jag har ju då visat sig en, eller, Therese var en agent som jag har jobbat med, som jag lärde mig mycket av i början på 2000-talet. En kille som heter Peter Canello som drev ett företag en gång i tiden som heter Fanglobe, som följde med hela IT-kraschen alltihopa, men en bra idé. Och han är... Får jag säga din agent idag?
Ja,
eller liksom...
det är så här tveksamt. Jag bara, vi är kompisar. Han bara,
ja, det är
vi är business partners. Alltså, ni är business jobbar partners. På vissa projekt ihop.
Ja. Och när jag pratar med honom, då är han så här... För han känner mig jättebra. Och han känner ju uppenbarligen det jättebra också. Och då var han bara så här... Jag snackar med Therese för att jag vet hur jag ska säga det här. För att hon ska fatta att det här kommer bli en kul grej. Och så sa jag så här, ah, okej, kör. Får vi se vad som händer liksom. Och sen så... kom han tillbaka så att det var intresserad. Men jag antog att du var, att det var många frågetecken fortfarande på kring
det var många.
Men där började det.
Från ditt perspektiv då, Therese?
Ja, då är ju Peter väldigt duktig på att presentera saker.
Men stämmer det som Peter sa, att du har fått frågan tidigare?
Ja, inte om att jag är specifik, men jag har ju absolut jättemånga av mina vänner och för detta simmare går ju till Swimrun och tycker att det är fantastiskt. Min kille älskar Swimrun. Och hans dröm var att göra han tänkte göra förra året, då var han hade en plats och var kvalad. Men vi fick barn 9 september förra året. Födde då. Så det var väldigt otajmat läge att ställa upp, tänkte vi. Så i år var hans plan att göra. Så fick jag frågan av Peter.
Förlåt, Johan!
Det var lite halvtaskigt läge hemma. Men min kille var jättesupportiv och tyckte att det var jättekul om vi skulle göra det.
Hoppas jag blir sjuk nu så får han kliva in.
Vi sitter där med 7 barn. Kanske heller är du frisk. Nej. Ja, men det är... Nej, han var jättepepp och tycker väl att det är roligt om jag kan hitta en träningsform som han redan älskar och testa swimrun. Så nu körde jag ångaloppet, tyckte det var väldigt roligt. Och det här, efter igår, när vi tittade i skärgården och körde lite, så tycker jag det känns som en jättespännande dag att få uppleva.
Nu kan jag bara som så här relationsexpert kliva in och bara säga det, att jag tycker att en av de bra grejerna som jag och min fru har gjort är att vi har ändå så här gjort mycket grejer, aktiviteter ihop. Alltså så här, vi har gjort en del swimruns såklart, men framförallt vi åker skidor och sådär. Men när man hittar en sån här grej som swimrun faktiskt är, just det här med parsporten, det är skitkul att man kan köra kille-tjej, det är skitkul att man kan köra 2 killar och 2 tjejer eller hur man nu lägger upp det liksom. Men det är ett roligt sätt att uppleva det tillsammans. Man liksom peppar varandra och det är nog lite därför jag trillade dit på det.
Både som träning och tävling liksom.
Absolut. Och jag märker ju när jag träffar Therese man att han är liksom, att säga att han brinner för det nästan under drift. Alltså han är ju väldigt engagerad.
Han är engagerad och, härlig
strängsform. Ja, men svinhärlig liksom. Mm. Och man märker att han tycker att det är jävligt kul. Och det är kul, tänk alla de här simmarna som kan gå in i det här. Faktiskt.
Hur såg det ut liksom? Jag antar att ni hade ett första på något sätt möte. Satte ni upp några sådana gemensamma mått om förhållningsregler, ambitionsnivåer liksom? Är det någonting ni vill avslöja?
Nej,
eller?
Det som vi har är en trevlig dag i skärgården. Och den kommer hålla fast vid.
Ja, det var det jag sa. Vi gick och käkade lunch på East och med Peter. Och så försökte jag bara säga... Ja, Johan hade sagt att alltså, vi ska göra det här under 10 timmar, hade han sagt. Och då var jag stressad. För då var jag så här, nej, men jag är inte en sån person som hon ska göra det med då.
Du blir guiden.
Ja, eller, ja men typ. Nu har vi liksom, eller nu har jag sålt in det som en kul dag i skärgården för Therese. Och det är det vi ska då, som hon själv säger, hålla fast vid.
För övrigt en slogan som Ö borde liksom köra på. Ö en kul dag i skärgården.
Ja, fast de vill nog att det ska vara lite tuffare. Kanske. En tuff dag i skärgården.
Vad har ni kört så, igår, gemensam träning? Har ni kört några andra liksom? Har ni peppat varandra via sms när jag varit ute och sprungit 3 mil? Eller har ni kört några gemensamma...
Ja, men vi har nog haft lite koll. Du har ju haft en uppbokad sommar med turné och... Men du har ändå tränat på bra, och så har vi tränat lite ihop och lite på håll och fått... Ja, jag är jättenöjd att jag har lärt mig springa under sommaren.
Jag antar att det var ingen nyckeln, eller en av många nycklar är väl just de här transitions liksom, i och ur stigningen.
Ja, simma så långt upp du kan, tänker jag.
Där är vi kanske i ärlighetens namn inte särskilt, för jag har kört i svin mycket. Å andra sidan så vet jag att när vi väl är igång så... Det där lär vi oss under resan.
Ni har ju några
Ö till Ö ett lopp. Det snackade vi om igår. Att jag tycker att man... I början är det alltid lite kantigt och lite stelt och lite så här. Och sen så blir det ganska bra under dagen.
Hitta flowet.
Jag kan bara säga en sak som jag tycker var kul. Det var när vi skulle simma första gången i Eriksdalsbadet. Då var jag faktiskt jättenervös. Så tänkte jag så här, oj, då står jag här med Therese. Och så står jag med Therese man som är liksom landslagscoach. Och bara, Åh gud, och jag har inte simmat på skit länge. Jag kommer simma så jävla dåligt, tänkte jag så här. Och jag kommer skämmas som en hund liksom. Och sen skulle jag, efter det vi hade simmat lite grann, så skulle jag prova min lina i bassängen med Eriksdal, bakom Therese. Och det var också en surrealistisk upplevelse, för att först så kändes det som att jag åkte vattenskidor, fast jag hade trillat och fortfarande höll kvar i den här liksom byggen. Du vet, man bara försöker, fast man vet att man kommer aldrig komma upp. Men man ligger bara släpas efter. Och sen var det lite som att köra ner i huvudet i en jacuzzi, eftersom hon har en sån fruktansvärd häftig benspark. Alltså den är helt brutal. Så jag såg ingenting, det bara kom bubblor liksom överallt. Så det var yeah. Och så kände jag också hur jag bara drogs med. Och jag har blivit dragen av andra simmare någon gång här och där som har varit duktiga.
Mikrosien.
Bland annat. Ja. Och då har jag absolut inte känt den åkningen som jag kände där bakom. Det var sjukt.
Therese körde så en längd på ett andetag. Sådär.
Ja, typ. Jag har bara en fart. Eller jag har bara haft en fart mest som jag har jobbat på. Men nu har jag lärt mig inte använda benen. Och vi har lite mer skön fart. Men jag förstår
det. Ja, just det.
Kommer du ihåg det när vi simmar?
När vi simmar
inte benen.
Ja, men när vi simmade i Hellas också. Första vändan. Då var det också när vi kommit rundat första ön. Och då stannade Therese, fan, man var lite slut i axlarna liksom. Och då var det inte konstigt, vi har ju kört liksom full mugg hela vägen. Fast det har varit såhär 50 sträcka, fast sträckan egentligen var 750 meter. Ja. Nej, det är ju ja, otroligt kul att simma med någon som är så jävla duktig på det. Simning är verkligen en av de absolut roliga sporter jag vet.
Ja.
Ja, det är tacksamt att höra. Jag tycker det är kul att lära mig nya saker inom min ändå så här favoritgren. Jag får lära mig att simma på ett annat sätt. Alltså typ tänka bara ekonomi snålt och simma effektivt och lugnt.
Vad var dina första tankar om swimrun när du började? För det har ju funnits ett tag nu så att säga.
Ja, alltså vi har ju varit ganska nära för att min kille då älskar swimrun. Mm. Och Nisse som gör Ångaloppet är vi liksom vänner med. Så vi har ju sett, Johan var med från första året på Ångaloppet. Mm. Och sen har jag varit där nästan varje år och tittat på eller liksom varit jag till. Så att man har, ja, vi ja, har ju full koll på det. Och känner jättemånga som är jätteduktiga. Men jag var också ganska övertygad om att det inte var för mig. För jag vill inte gå igång. Många som är jätteduktiga på swimrun gör ju det som en andra vind i sin, på något sätt. Liksom att man satsar heltid egentligen igen. Och jag satsar heltid och så länge jag någonsin kunde orka på simning. Så jag vill inte ha en till karriär inom någonting som tar upp x antal timmar varje dag i träning.
Mm.
Så att göra det på mer human, se hur det går, vi ska bara klara av det. Inte sätta så höga...
Det är där krav. Du befinner dig nu liksom. Det är lite så här, du känner lite på sporten.
Du kör eller jag tycker att det här liksom äventyret ska ju vara någonting som man ska ta sig an... Med så öppet sinne. Att det kan gå hur som helst. Att man inte har de här kraven och måsten. Eller tidskollen. Eller, ja. Sen kommer det ändå per automatik. Som du ser när du jobbar. Att man har det så inpräntat. Att man bara, det här kan jag förbättra. Det här ska jag göra lite snabbare. Det här ska jag lära mig göra på ett bättre sätt. Men att bara ta sig an saker som man inte vet. Om man kommer klara av eller inte. Tycker jag är stärkande.
Mm.
Typ så här, det här kan jag fejla. Men jag testar ändå. Det mår man bra av att göra. Eller det mår jag bra av att göra.
Det är ju exakt därför jag gjorde det här första gången. Alltså, de flesta av de här loppen som jag har gjort, eller samtliga, har ju handlat om att så här, man ska klara det.
Mm.
Det är det. Mm. Och sen att man, självklart som när vi är ute och tränar, så vi försöker ju fila på våra grejer. Och bli bättre, liksom, på det vi gör. Men jag tror inte att vi gör ju inte det i någon sorts, mer än att vi ska fullfölja vår egen prestationsnivå. Liksom.
För det blir mycket nytt för dig också med det här med utrustningen. Det är klart att du har ju kört några timmar med paddlar tidigare och liksom så här dolma och allting sånt. Men det är ju, det blir så mycket annat omkring det som du kanske inte riktigt har använt på det sättet. Och som du sa det här att simningen, att den måste vara mer ekonomisk för att nu går det rätt in i en hård löpning istället. Sådär.
Mm.
Hur mycket känner du att du måste koda om? För du har ändå spenderat så stor del av ditt liv på någonting väldigt, väldigt specifikt. Liksom, den här bassängen, det där kaklet. Hur djupt sitter de där rutinerna?
Nej, men nu, jag hade faktiskt ganska långt, eller nu slutade jag för 2 år sedan, alltså tävlingssimma. Och efter det var jag ganska så klar med, då släppte jag det ganska snabbt så att jag inte har den här supertunnelvisionen längre. Eller jag är inte så himla fokuserad. Och nu när jag simmar så försöker jag, det fick jag jobba bort ganska snabbt, att inte vara så prestationsinriktad, att inte kolla på klockan och inte vara, inte referera tillbaka till hur det kändes liksom när man var som mest vältränad, utan försöka ha en där happy motionskänsla i det. Mm.
Men det var en process, eller är fortfarande en process,
det är
att du måste
ta bort den där så här, som en klocka som bara tyck, som tickar och påminner om att man ska liksom hela tiden skynda eller göra snabbare eller bättre. Men det mår jag inte bra av i min vardag, så att det vill jag gärna liksom. Jag mår jättebra av att träna och röra på mig, så det här är liksom en fin
Men för du kommer ju, resten av ditt liv kommer du vara, så fort när du går in i en bassäng och när du tar en bana, så kommer ju människor runt omkring
försöka slå mig.
Ja.
Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Alltså det kommer ju göra att jag motionerar hela livet och kommer förhoppningsvis kunna simma hela livet. Nej, men nästan så att man...
Ja.
Ja. Det är så roligt, för det där är jag faktiskt också, oavsett, bara för att jag ändå inte är en, kommer från någon sån atletvärld, så vet jag att folk har nog lite mig som en liten sån här hare också. Det är kul. Ja, vi slog honom i alla fall. Och det tycker jag är härligt. Jag bjuder på.
Det är bara pepp. Då bidrar man ju på något sätt till folks hälsa också.
Ja.
Jag har en känsla att det kan bli också så här. Om man ska ändå prata om det, så tror jag att det kan bli lite så här jojo-växlingar. Alltså, det kommer säkert bli så att vi hamnar bredvid några lag som vi ligger under loppet. Som man ligger rätt nära.
Ja.
Så hoppar vi ner i vattnet. Typ 20 meter bakom dem.
Mm.
Och så när vi kommer upp så kommer vi kanske vara före dem.
Mm.
Och sen så när vi har sprungit i en kilometer så springer de om oss. Mm. Och sen så kommer vi till nästa simning. Då simmar vi om dem. Och så håller man på så där, bam, 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 fram tillbaka. Det är ganska...
Men det där, och det där med andra människors förväntningar och så, det är väl också, antar jag, väldigt mycket mognadsprocess för er bägge. Liksom, att ni är past that, ni är liksom beyond. Ni bryr er inte särskilt mycket kanske om vad... För det är klart, jag menar... Det är ju ganska uppenbart. Therese Alshammar ställer upp att det är klart att du kommer ha ögon på dig. Liksom.
Mm.
Hur...
Hon har inte ett skit att bevisa.
Nej.
Nej, så känner jag också. Tack.
Mm. Ja. Och jag tänker, det har inte jag heller. Vi har inte det som partners heller.
Nej, jag tänker så. Ja, det är därför när du säger så, vad jag har gjort i min karriär. Jag kan tycka att man gör sig själv en otjänst om man tänker att man är sina resultat eller att man har någonting att bevisa för andra, för allt man har liksom sig själv och sin tid i naturen den dagen, och försöka liksom, ja, på något sätt njuta av att det tar så lång tid och man får jobba hårt och man får uppleva vad ens kropp klarar av. Så ska jag försöka tänka. Alltså det är min mindset.
Jag tycker Mikael Lammel, som är race director på ÖTÖ, är ju en fenomenal talare också, när han liksom pratar inför de tävlande. Och han sa vid något tillfälle, vid något lopp, jag vet inte om det var, jag tror att det var ute swimrun, då sa han, det finns fyra kategorier utav swimrun-människor. Det finns de som tävlar för att de ska vinna. Det finns de som tävlar för att de vill kvalificera sig. De vill ha en plats på ÖTÖ. Och sen så finns det de som vill bara participate, alltså bara vara med. Och sen finns det de som vill uppleva äventyret liksom. Och de två sista kanske hänger ihop lite grann. Men jag tror alltid att jag har tillhört de här två sista ganska mycket. Och det är lite det som är grundtanken med den här grejen vi gör också. Att det är ju, alltså, kan jag få Therese hooked på swimrun, så kommer jag vara svinnöjd. Då har jag lyckats liksom. För att det är kul för sporten också. Det är otroligt respektingivande att det kommer in sådana atleter och som faktiskt börjar tycka att det här är roligt. För att det här är ändå en sport som började med några lirare som låg på luftmadrasser liksom.
Cyklade över onödigt.
Ja, men på riktigt. Och ett fyllevad. Så hela storyn bakom swimman är ju fantastisk. Och sen då få en, liksom, en atlet av hennes magnitud och kliva på det här. Det är skitkul. Och de har ju lite sådana varje år som kommer från olika håll. Men det här måste ju ändå vara det värsta i simväg som har klivit in.
Ja, och det här är en av anledningarna till att jag hör vilken fin ambassadör. Alltså när någon gör någonting så från hjärtat och tycker om sporten. Du är en sån fantastisk swimrun-ambassadör. Och även liksom, tycker jag generellt att man ska röra på sig för att må bra. Det tror jag, det tycker jag, det är inspirerande. Och det fick ju mig att tacka jag ganska snabbt.
Härligt. Jag hörde
passionen bakom.
Ska vara kvar lite i bassängen. Bassängsimningen är ju väldigt nästan på gränsen till laboratoriesterilt. Det är liksom exakta mått. Det är temperaturen som är exakta. Det är aldrig något... Vattnet är stilla. Det är liksom... Mm. Och alltså... Det är ju väldigt monotont. Alltså sett från utsidan så är det extremt monotont. Vändningar, räkna, längder, tider, hundradelar och sådär. Vad... Hur mycket... Finns det en konflikt inom den världen? Eller konflikt? Intressekonflikt mellan öppet vatten och bassängsimning. Bara för att göra en parallell så du kanske fattar vad jag menar. Mm. Portåkning i slalom. Ja. En del håller sig bara till portarna bara för att de hinner inte. Deras tränare typ förbjuder dem att liksom åka så här friåkning. Mm. Och vissa tar steget och kör friåkning.
Mm, jag förstår. Jag tror att det är jätte... Det är inte så stor skillnad. Men sen kan det ju också vara... För mig så tycker jag inte att det är monotont simmar till en början. För man får vara väldigt kreativ för att hitta liksom sinnesnärvaro och ro till att simma på samma ställe hela tiden.
Mm.
Och i havet så blir det nästan samma sak. Man måste hitta samma zone utan att ha referensramar.
Mm.
Alltså det är lättare där allting är sett och stilla. För du har väldigt så här, du kan ha ett stort kontrollbehov och du kan veta exakt så här. Ja, ja. Och jag diskuterar det jättemycket när man tävlar simning. Så finns det absolut ingen kroppskontakt. Det finns inga så här, det är aldrig olika förutsättningar som säger. Det är alltid samma temperatur, bara sängas likadan ut. Och ändå kan man ställa sig inför ett lopp och vara nervös och rädd.
Mm.
Och alltså, om man tittar på ett bredare perspektiv. Om du är typ big wave surfer eller om du gör någonting så här ö till ö. Då finns det ju riktiga saker att vara rädd för. Mm. Det finns ju alltså, saker som kan påverka dig som du inte kan kontrollera.
Mm.
Och du har aldrig simning. Men man har samma rädsla så tänker jag att man får ju mindre rädsla för mig. Jag får mindre rädsla i havet. För, alltså nervositetsrädsla. För att det är så mycket okontroll. Man måste släppa på det här. Och det mår man liksom bättre av. Att man får lättare att fokusera på en enda sak.
Mm.
För att man har liksom inte sinne nog att kontrollera allting annat.
Mm.
Och i en väldigt trygg miljö så kan man ju bli nästan för kontrollerad.
Mm.
Det var jättevirrigt, men om man
följer tråden här till för det är exakt det här jag har liksom punktat liksom. Ner.
Ja.
För det där måste ju vara en sport som bjuder in till så här ritualer, rutiner och nojor. Så bara, nej, jag kan inte tävla idag därför att remmen på glasögonen var vriden.
Mm.
Och det måste vara väldigt vanligt att många säger, jag måste ta på det på det här sättet. Mm. Det måste se ut exakt så här, annars så kommer jag inte vinna idag.
Ja.
Det måste vara väldigt många som blir så.
Ja.
Och sen så kastas man ut i en torktumlare som grissimmet är liksom, där det finns ingen som kan kontrollera något liksom.
Nej.
Och det blir väldigt olika förhållningssätt. Och jag bara tänker så här, din... Nu är jag tillbaka till kodningen efter din långa karriär. Och din, men du kan fortfarande så här bejaka det här. Att liksom omfamna det oförutsägbara och kaoset. Och liksom
ja,
så här bara
det är
köra
det som
liksom.
Fick mig att orka hålla på så länge tror jag. För jag försökte att göra varje lopp unikt på det sättet. Fast den är som tråkig, eller liksom relativt utifrån sett platt, tråkig miljö.
Mm.
Så får man hitta någonting nytt varje gång att upptäcka. Och någonting som man inte har lagt fokus på tidigare som kan göra det intressant.
Mm.
Och är du i naturen så finns det så otroligt mycket att se som är intressant och som är nytt och som kommer ge intryck till att liksom på nytt föda ditt energi eller entusiasm eller vad det nu liksom, adrenalin. Alltså någonting som du vill ha gå igång på. Så att, men skillnaden då om man tänker vad som många simmare som, det är inte så stor skillnad på att vara jätteduktig elitsimmare till att bli bra öppet vattensimmare. För att du kan... Alltså, du simmar ju nästan lika fort som mig säkert i öppet vatten vissa sträckor. För du har... Ja, men inte, jag kan ju bli låst i min teknik. Ja, men du vet, för man har man tjänat så mycket på att vara extremt strömlinjeformad. Mm. Och, alltså, i vatten är det ändå så mycket vågor och strömmar. Så att
vara... Ja, men man hittar ju tekniker i stökig terräng. Det gör man ju, som man liksom lär sig efter ett tag. Och jag vill nog hävda att jag simmar bättre i stökigt vatten än jag simmar i liksom... klint vatten.
Mm, så där är helt tvärtom för mig. Så där kommer vi ha en, det är bra, vi kan växla.
Om jag bara tänker som navigering i vatten liksom. Ifall du ska liksom köra först liksom att...
Ta inte
att...
upp det igen.
Nej men det måste ju
jag
vara...
Jag precis kom över den.
Det måste ju vara en svår...
Ja men vi har varit ute i skärgården och målat en bassänglinje.
Det var enda som funkar.
Nej men det är... det som är svårt där för mig är att jag har... första loppet jag gjorde med Jojje, då simmade jag... Vi simmade bredvid varandra.
Mm.
Vi hade ingen lina.
Mm.
Och de andra tre loppen har jag dragit. Mm. Så jag har navigerat. Och nu måste jag liksom släppa det. Mm. Och det har varit lite krångligt för mig i början. För att det, och det har handlat om mig, tror jag. Väldigt mycket så här, kontrollbehov. Men det är utmaningar. Jag vill bara, innan vi börjar prata om det, bara säga det. Jag har ju kanske inte tyckt det varit jättekul att simma i bassäng för att jag tyckte att det varit så jävla mycket folk och sådär. Det är mer den grejen. Men själva att simma i bassäng älskar jag. Alltså, ligga och trycka längder. Jag kommer på de mest kreativa sakerna när jag ligger och kör längder. Och det kan jag ibland också koppla på när vi simmar. Som om man kör längre sträckor ute, då hinner man ju börja tänka. Under 30 minuter börjar man liksom tänka på andra saker, även fast man är på väg någonstans. Mm. Det där finns det ju en... Jag tycker det finns mycket kreativt i båda delarna. Sen är det ju också så här, det som är swimruns stora grej och som jag tror Therese kommer känna på riktigt efter måndagen, det är det här att okej, jag står på den här ön och där borta är en ö. Wow, jag kan simma dit. Fan vad coolt, jag kan ta mig dit. Och just det här att du känner att du är på något sätt, du vinner över naturen, förstår du vad jag menar? Även när, som förra året när det var så här tokstorm och alltihop, alla bara, vad ska hända? Bara, nej, nu kommer ställa in, du vet, så här, alla bara pratar hur mycket som helst. Och så, ja men så tar sig alla över. Det är ett äventyr, det är en kul grej, det är någonting alla pratar om efter, så här, fan vad mäktigt, vi klarar ändå att bara simma över där. Och den känslan tycker jag är helt oslagbar. Mm. Alltså den är otrolig.
Ja, men att det blir att vatten upphör att vara något slags
hinder. Det är inte ett hinder.
Utan det är liksom det är vägen.
Och då hittar man en ny definition också på, tror jag, på simning. Alltså man bara, man tycker helt plötsligt att fan, det är nästan som att jag kan flyga.
Mm. Häftigt.
Mm. Låter flummigt.
Nej, det är jättebra. Det är precis den säger jag när det var som bäst att tävla. Alltså då är det liksom så nära man kommer till att flyga. Mm. Man är så tyngdlös. Man har en annan liksom sagt så pulsen går ner mer än man springer. Alltså all liksom vikten är...
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har redan varit inne på det här med lite så här, vara ute i naturen och sådär. Är det någonting, hur ser ditt friluftsliv ut? Och hur har det sett ut? Har du liksom haft en, har du trivts ute i liksom en termos och lägereld och sånt? Eller har du haft...
Nej, men jag kan ju säga det här. I att tävla så många år som jag gjort så vart jag ju väldigt noga med alla delar av mitt liv och liksom hur man återhämtar sig, sömn, kost, träning, alla delar. Och forskning säger då att bäst återhämtning får man i blandskog nära vatten. Så att varje söndag, min enda ledig dag när jag tävlar var eller liksom i tävlingssäsongen, säsongen var söndagar. Så varje söndag var det promenad i blandskog nära vatten. Det är inte så friluftslivigt, men det vet jag, spenderade mycket tid och alltså kände ju att man mår bättre av det. Återhämtar mig snabbare och man får liksom en återkoppling till sig själv som är jättefin och lugn. Så att bästa återhämtningsmetoden är att vara i naturen.
För jag antar att, jag vet inte vad du tänker Petter, men jag antar att väldigt många av man ser de människorna som blir fast i swimrun-familjen, en stor del av dem är nog lite så latenta skogsmullar liksom. Att man ändå, det underlättar om det har, man har en förkärlek till.
Det har jag aldrig reflekterat över. Däremot så har jag reflekterat över att många som kör swimrun är över 30. Mm. ofta över 40. Och är de yngre än 30 så är det oftast någon som kommer från så här, har spelat vattenpolo på hög nivå eller har varit orienterare på hög nivå. Mm. För att det krävs någon sorts mental styrka som jag tror kommer med åldern. För hade man som 20, hade man släppat ut mig som 24-åring på Sanda, jag bara, ja fuck, aldrig. Jag hade aldrig, jag bara till var knasigt.
Ska jag gå upp 3:30?
Ja, ah, nej, inte en chans. Men när man blir äldre så hamnar man nu i någon sorts tillstånd. Ursäkta, man tycker att det är kul att, att pressa de här gränserna. Sen om det har att göra med att man är skogsmullare eller inte, det vet jag inte. Jag är ju egentligen en storstadskille liksom. Men nu visserligen självklart en aktiv ute i naturen människa också. Men jag har nästan alltid tänkt mera att det är liksom lite äldre. Att vi som är lite äldre tycker det här är väldigt spännande. Mm. Det tror jag.
Mm. Du var redan inne tidigt på, du pratade om hornen som kan växa ut på Therese. Om vi ska spola tillbaks till era respektive barndomar. Petters uppväxt var inte, du hade inte de här så att säga fotbollsföräldrarna liksom. De här som så att säga uppmuntrade eller pushade dig för att göra det ena eller det andra inom sport och så vidare. Och du kanske inte hade föräldrar som pushade dig till det, men du hade ändå en mamma som var OS-simmerska.
Mm.
Så att på så vis så har ni liksom en olik bakgrund om man ska se på er kanske historik inom så här tävling och prestation och så. Och nu är ni inne på någonting som kommer vara fokus på upplevelsen. Är du helt hundra på att du kommer kunna släppa hornen och hålla tillbaka dem? Kommer de stanna bakom badmössan eller kommer det liksom...
Nej, alltså på race day när man är där, när man ska uppleva att ta sig från Sandhamn till Utö, då hoppas jag att de kommer komma in när de behövs. Eller komma ut när de behövs. Så att de kommer hjälpa mig.
Mm.
Jag tror man får... Jag är jätteödmjuk och vill höra allt från Petter när vi tävlar. Liksom. Man kommer gå igenom olika faser där man kommer behöva använda olika sorts motivationsfaktorer för att ta sig fram, antar jag. Mm. Man lär väl gå igenom alla olika sorts känslor och... Ja.
Många dippar och många toppar, många dalar och många toppar.
Ja, men det är också en grej med det loppet som jag tror gör att just det loppet är så... För att man kan prata om swimrun, men alla swimrun-lopp är fan inte bra, det ska man veta. Det finns swimrun-lopp som är svintråkiga. men det finns... det som är med Ö till Ö är att det är väldigt... det är liksom... Det är så här, du kan... tågluffa till något land eller till någon stad, men att det är den perfekta tågluffen. Den är liksom perfekt i uppblandning mellan simning, löpning och sen så om hjärnan har olika mentala våningar som ett höghus så kommer man besöka alla de våningarna under det där loppet. Ja, där man kommer må så jävla bra och så mår man dåligt och så mår man bra och så tycker man att det är kul och så har man någonting att snacka om. Och sen växer hornen ut och så blir man lite peppad på att simma jävligt snabbt. Mm. Och det kommer vi bli båda två. Mm. Det kommer jag bli också. Och så modifierar man det. Och sen tycker jag nästan alltid att man, de gångerna jag har kört, tycker jag alltid att man blir bättre under loppet. Mm. Man liksom slipar sin egen teknik. För man har ganska många timmar att göra det på.
Mm.
Liksom. Men annars tror jag så här, jag vill bara att Therese komma i mål med mig och tycka att det här var kul och att det här vill jag fan göra mer av och vad roligt.
Mm.
Tänk om jag kan göra det med min man vet, eller, och så vidare och så vidare.
Johan, nej, men det, man jublar.
Ja, men det, så det är för då får man liksom lite blodad tand på det.
Mm.
Och banan som säger är ju episkt vacker och jag till exempel hade ju inte sett Stockholms skärgård speciellt mycket innan jag gjorde Ötö.
Okej. Mm.
Och det är också en grej, att man faktiskt upptäcker skärgården. Mm.
Det är en lång dag. Och du är ju sprinter.
Ja.
Hur har du liksom gått in för att koda om kropp och så för uthållighet? Alltså?
Inte, alltså ja, lite. Men det som ligger med gynnsamt är att vi är vana vid att träna. Även om du sprinter i simning så tränar du ju 2 timmar.
Mm.
Ofta 2 gånger om dagen. Ja. Så man tränar ju, oavsett distans du tävlar i, så tränar du ju. Du ligger i vattnet 2 timmar morgon och kväll.
Mm.
De flesta dagar.
Ja.
Så det är bara att man gör olika jobb. Liksom. Man jobbar ju mer på att vara explosiv och snabb. Och precis. Man kanske filar på andra tärlek. Men man är van vid att träna ganska långa träningspass. Mm.
Ja, alltså det där är så, det där är en sån sjuk fråga. För jag har fått en, flera som har frågat mig när de har hört att jag ska köra med Therese. Och så här, aha, okej. Okay. Hur gör ni lång distans? Liksom? Löpning och så här. Jag bara... Men alltså kolla på mig, jag har jobbat dygnet runt, jag är som ett vrak nu, jag sitter och äter liksom medicin här för jag tror att jag ska bara bli, får inte bli dålig på måndag. Jag liksom äter liksom inte alls jättenyttigt och liksom lever kanske inte helt hundra heller. Men alltså jag vet att Therese är liksom supernoggrann med det, tränar mycket. Alltså bara kolla på henne, hon är ju supertränad och så, alltså hennes grundplåt är ju liksom så mycket bättre än så många människor. Så även om hon ska springa 5 meter eller i liksom 15 timmar så det är jag inte dugg orolig för.
Nej.
Det.
Tack.
Nej men det är inte, fan, kom igen. Alltså första joggingpasset vi gjorde, det var ju så här, det var jag som flåsade när jag kom i mål. Och, eller kom i hem.
Vad har du haft för relation till löpning till dess?
Ingen faktiskt. Det var min ambition att
du och jag sprang första gången.
Precis, det var typ första gången jag sprang. Men jag hade som tanke att det är ju en fantastisk träningsform för att det tar ändå tid att ta sig till gymmet eller simhallen. Mm. Eller pilateshallen, där liksom mina träningsformer har varit innan. Och kan man hitta löpning när man har barn, speciellt småbarn, så kan ju de sitta i en löpvagn. Eller man kan liksom göra det när de sover eller man promenerar med dem. Ska man simma måste man alltid ha någon som är med barnen på kanten. Mm. Alltså det kräver lite mer insats. Så att ja, det vill jag gärna hitta. Så att när det här kom så vi joggade där i våras. Mm. Så bara, ja, det kanske kan gå.
Du har ju kört med löpvagn,
ja. Ja,
det är ju svinbra, det är jag också. Det är ju så jag tränar. Jag försöker trycka in det i det schemat som jag har som är så pressad. Igår när vi var ute och sprang första ön så hade Therese tänkt på det att du och jag tillsammans, vi har 7 barn. Ja, men jag har ju det, du har ju 2 och jag har 5. Och så ska jag, i allt det där då så ska man få ihop allt det här. Och så ska man liksom jobba med det man håller på med. Eller vad man gör. Så att det, jag vet en sak i alla fall, det är att jag tror att vi är väldigt bestämda, eller vi har pannben och det tror jag, det kan man ta, det, på ett lopp som pågår så länge så är det en ganska stor ingrediens som är betydelsefull. För bryta ett ÖTÖ-lopp, det handlar om att du har sprungit in i en tall eller att du har liksom stukat foten så pass illa så att du inte kan stå på den. Men det vet ju du också att det är många som springer i målen då för att vattnet kyler faktiskt ner. Så det finns ju en läkande effekt i benen, det pratade vi om igår också. Och att man blir pigg när man har simmat. Och sen så är det ju det här att jag vet att det finns de som har varit sjuka och då är det svårt att fullfölja loppet av att man kanske har halsont eller vad det är för någonting. Men utöver det så ser jag ingenting som skulle stoppa oss.
Hur pratar ni, eller hur kommer kommunikationen se ut under tävlingen?
Precis bra. För det är lite av och att man har liksom en schysst ton med varandra. Att man hjälper varandra.
Ja, absolut. Och det märkte du igår när vi sprang. Det är väl att jag pratade lite för mycket kanske. Men jag ville säga, ja, det här kommer snart. Snart ska vi simma. Här kommer komma en klippa. Här ska vi gå upp där. Sikta vänster om den flaggan för det är lättare att gå upp där. Sådana grejer tänker jag på. Mm. Och sen så kommer jag hålla tiden och vara... Min förra partner som jag sprang med förra året, Håkan från Kostler. Han extremt ostressad människa och tyckte att jag var fruktansvärt jobbig första halva dagen. Jävlar vad du tjatar om tiden. Men jag höll på hela tiden. Okej, nu ligger vi på här, så ligger vi på där. Och så att vi kommer till, jag vill komma till grissimmet innan liksom 12:30. Mm. Någonstans där är bra att vara. För har jag gjort det, då vet jag att då tar jag Therese i mål. Utan problem. För då kan vi ta det lugnt. Och det är också, det är ju där fram tills dess som det är riktigt jävligt liksom. Mm. Sen så är det ju nötandet, allt det andra efter. Men det är tiden är det jag kommer hålla koll på.
Det är bra. För jag är helt tidigt.
Och energi, äta såklart.
Som sagt, du har kört det här 5:e året du kör. Vad har hänt? Alltså, trodde du att, för när jag intervjuade dig, då hade du inte kört någon swimrun-tävling. Då hade du inte, nästa grej du skulle göra var ute. Du skulle köra ute swimrun för första gången.
Ja, vi kanske gjorde intervjun så tidigt, ja. Ja. Men då var jag också provocerad, för det var, jag fick ju höra att det var så här folk som tyckte att jag hade fått
kändismacka
liksom, för att jag hade inte behövt kvalificera mig. Och då anmälde jag mig till alla swimrun det året. Mm. Så då gjorde jag alltihopa.
Mm.
Du
körde en gardin också?
Ja, och det var där jag pajade knät. Men då när vi pratade så hade jag inte gjort någonting.
Nej. Vad, om du ska summera din swimrun, du har ju verkligen omfamnat där. Och som Therese sa, du är ju en grym ambassadör för sporten. Liksom. Visste du att, det vet man kanske aldrig, men var det någonting som förvånade dig att du liksom på något sätt kände dig right at home i det här?
Alltså jag tror att min uppväxt på Koster spelar in rätt mycket på västkusten. För att jag växte upp på den här skärgårdsöarna. Och för det var det första jag gjorde när jag kom upp från Ötö. Fort jag kom upp i vattnet gick jag fram till Micke Lemmon och sa såhär, jag vet det bästa stället i hela världen, nu ska jag swimrun. Och han var bara såhär, okej. Okay. Och så sålde jag in Koster. Och sen så började vi jobba på Koster med det. Som jag och Mikaela har. Men som Micke alltid har varit en konsult och väldigt stort stöd i. Mats också för den delen. Och jag tror att det handlade väldigt mycket om att jag såg liksom mig framför att okej, fan vad coolt här, man kan simma mellan öarna, man kan göra det här och bara shit, man kan simma dit och det, alltså det var bara som ett nytt fält hade öppnat sig. Och jag hade en kille i klassen som jag kommer ihåg var simmade rätt mycket och som var duktig simmare, och jag tyckte bara, fy fan vilken tråkig sport, helt värdelöst, bara ligga i en bassäng så här. Simhopp tycker jag är coolt, för det är kul med volter och sådär, men och sen helt plötsligt när jag upptäcker det så bara, wow, vilken grej det är. Och då blir man ju direkt så här, blir man ju intresserad av att man vill hitta nya banor. Jag menar, du kommer till mig nu direkt och var så här, fan, har du hört att det finns ett swimrun-lopp i Cannes? Det låter mysigt, vet, så här, åka ner till Frankrike, äta gott och dricka vin och simma. Ja, det är klart som fan att det är det. Det är liksom, det är inramningen också.
Det blir ett nytt filter.
Ja, det var liksom första gången jag sprang maraton. Jag bara, maraton. Så att jag direkt i en sån här guide och bara kollade, maraton Barcelona, ska jag göra. Maraton Japan, ska jag göra. Man bara kollar så här, maraton Jamaica, vad mäktigt. Det är så här. Så att det är nog mer det handlar om, att man liksom, att det öppnar upp sig en ny värld. Och sen så tror jag att för mig så är nyhetens behag över, utan nu är det mer att jag är fast i det, tycker det är kul. Mm. På riktigt, förut var det väldigt närkittlande allting, för att det är så precis i början. Och det tror jag att det är för dig nu liksom.
Ja. Är det andra delar av ditt liv som har liksom blivit fått justerats och anpassas efter ett öbrickorna?
Aldrig. Jag jobbar på lika mycket som jag gör precis allt annat som jag gjort alltid. Bara att jag tryckte in lite swimrun i det hela.
Det är inte världens mest tidseffektiva sport, eller beroende på hur man säger. Det kräver ju ändå sina timmar liksom, för att det ska...
Både ja och nej. För att det som jag också tycker är mäktigt med Therese insats i det här nu är att hon ska ju gå rakt på och göra ÖTÖ. Nu har du visserligen kört Ångaloppet. Men det är ju ett fantastiskt lopp, fast på ett annat sätt. Men då har nästan alla de andra loppen har blivit för mig träningar inför. Det. Alltså, det var någon som sa det. Du racear dig i form. Liksom. Mm. Så då kör man massa lopp innan för att liksom ändå vara färdig. Liksom, på ÖTÖ.
Berätta om Koster Swimrun lite mer.
Det är ett lopp som du för övrigt har tackat ja till att köra, vilket jag tycker är jättekul, Therese, med din man. Och jag tror att det kommer bli... Nej, men jag tror att ni två kommer digga det, för att det är allt det som man tycker är coolt med Ånga finns där på något vis. Och att det är lite större då. Och det är en skärgård, det är Sveriges västligaste ögrupp, ligger utanför Strömstad typ 30 minuter. Och det är som ett pärlband utav små öar som är väldigt bohusländskt aktiga i sin form. Kala klipper. Men det är skön temperatur där på hösten.
Det är ganska sent.
Ja, nu är det 22 september som vi kör. Och det är ju Golfströmmen då, så länge den är varm i alla fall, så, eller håller igång, så är det varmt där. Men det är ungefär som det var igår när vi simmade ute. Och igår var det väl 16. Ja. Så det är inte värre än så. Nej, och det är ett väldigt prestigelöst lopp. Det har jag sagt, jag vill helst inte ha folk där som är så där superdrivna att vinna, 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 vinna. Utan det där ska vara så här upplevelselopp. Det är för de här två sista kategorierna vi pratade om. Liksom de som vill delta och äventyra.
Är det simmarens eller löparens swimrun?
Jag försöker göra det mer till simmaren.
Ja,
för att, ja men det är det, det är det jag menar. Jag skulle ju helst vilja... Alltså tittar man på swimrunlopp så är det ju, det finns ju vissa swimrunlopp som kanske har 4 mil löpning och 2,5 kilometer simning. Då blir det lite så här, då blir det som att du ska bara lubba runt i en våtdräkt liksom. så att helst skulle jag vilja att det var, att det kanske var så här 6 kilometer sim, nej, 8 kilometer simning och typ 2 mil löpning. Mm. Det tycker jag hade varit en kul mix. Så jag vet inte om det är hållbart, men nu är vi på, jag tror vi är på 2 mil ungefär löpning kanske. Eller lite mindre, 1,8 tror jag det är. Och så är det väl 6 kilometer simning eller någonting sånt.
Start från färja.
Start från färja.
Någonting jag tycker är speciellt med swimrun är ju den här swimrun-familjen. Att det blir en väldigt speciell stämning mellan... de aktiva. Stämmer inte det?
Ska jag svara på det?
Ni får, och Therese, vad du tänker om den där? Du
har ju redan känt på det också.
Ja, men jag tror alltså, jättemånga som många har, eller de som jag känner inom swimrun-familjen då, är ju gamla simmare eller för detta simmare. Och alla, det man, när man slutar med sin, när man slutar simma om man är simmare, så saknar man ju det mest. Man saknar sammanhanget och liksom tillvaron med likasinnade, eller i alla fall folk man relaterar till för att man har upplevt någonting gemensamt. Och där tror jag man hittar igen liksom, att man bara, det här kan vi igen utbyta erfarenheter. Och...
nu är alla de glada för att Therese har kommit över till the dark side of the force. nej men jo, men så är det. Och det märkte jag väldigt mycket i början. Jag tycker att det är kul. Alltså herregud, jag spelade i förra veckan så gjorde jag mina 20-årsjubileumskonsert Mosebacke. Och ser jag liksom helt plötsligt så här, några familjära face i publiken. Och då tänker jag så, vad fan, vilka är det där, vilka är det? Ja men det är dem. Då är det en swimrun par så här, som jag tycker jättemycket om. Och som jag har träffat på några lopp liksom. Ja, då var de där och kollade på min konsert. Asmäktigt. Och men det är oftast folk som jag liksom då kanske kopplar till. Men sen är det ju också så här. Förut när man skulle åka ut till ö till ö, då åkte man ju ut med den här båten från Grand Hotel. Nu sa du, nu ska det bli buss i år.
Ja.
Ja, men då sitter man ju, ja, det får komma sitta på den bussen också. Men det blir ju den här klicken av människor som alltid träffar varandra. Till och med folk som kommer från liksom andra länder. Man känner igen dem, det är tyskar eller vad det nu är för någonting. Alla snackar och hej ho. Och sen så börjar det direkt här, du vet, det här idiotsnacket som pågår hela den dagen. Ska jag klippa dräkten eller ska jag inte klippa dräkten? Ska jag klippa armen eller inte klippa armen? Jag tror jag klipper ena armen och har kvar den andra armen. Och så har jag pamban och så klipper jag, ja, det är så här. Det är så mycket... Det är väl lite baksidan med swimrun, materialet.
Mm. Hobbyverkstan. Ni har redan pratat om att du kommer dra, Therese. Har ni någon annan typ taktik? Liksom, så här, hur ni ska lägga upp dagen med löpning? Och någonting som är värt att nämna?
Inte som vill avslöja. Jag tror att flexibilitet är en ganska stor ingrediens.
Mm.
Alltså, du har ju så mycket erfarenhet. Så blir det hög sjö och vågor så får du gärna dra. Alltså, jag är inte sån som har prestige att jag måste dra dig. Du är så sugen på att stimma på först också.
Nej,
alltså, du gjorde det bra att inte sitta.
Nej, men däremot tror jag att vi för om vi kommer ju köra lina mellan varandra, såklart. Och jag kommer,
även under löpningen.
Svar ja, jag tror det. Någon av oss kommer ligga först på löpningen. Till en början med bara för känna, eller till en början med kommer vi inte ha det, för då springer vi över alla de här steniga stenarna, då kör vi utan lina. Men så kommer vi behöva slå på linorna där på vissa simningar för att hålla tempot liksom. Alltså jag har redan försökt simma, alltså försöka vara i samma världsdel som Therese när hon simmar, men det är svårt för jag hamnar liksom i Asien och hon i Nordamerika. Men det går väldigt fort. Och däremot så vet jag att det finns ju många så här kortsimningar under banans gång som är ja, men du vet de här små, vi åkte igenom någon kanal där och så här, där kanske man kan simma. Behöver inte simma med lina liksom. Sen är det ju att man blir så trött att när man väl sitter den där linan, då orkar man inte hålla på och jiddra med den. Så då tar man, då sitter den där liksom. Och så
den kommer kvar till efterfesten.
Ja, men typ, sen går man runt med den där linan. Ja, men du vet, det är lite så det blir. Men det enda som jag tror vi ska ha som taktik att tänka på, det är tiden och äta.
Vad ser ni mest fram emot?
Jag ser ju fram emot att att vi simmar.
Mm.
Det är liksom det jag tycker är
roligt. Något särskilt parti till och med? Är det grissimmet som du simmas framåt?
Ja, första och grissimmet, de tycker jag är roliga. Och sen så tycker jag att det är kul med den här långa simningen efter som jag hatar så mycket. Men det är skönt när nu Therese är med.
Mm.
Jag tycker det ska bli spännande att se hur hon utvecklas under dagen. Mm. Det tror jag jättemycket på. Alltså att man kommer se som förändring liksom, vad är vi pratar, vad är det, 26 uppnedgångar eller något sånt där.
Någonting sånt.
Ja, så man kommer ju märka efter
från halkig Bambi
till, ja, men inte halkig Bambi ska absolut inte säga, men liksom från att man är väldigt adrenalinpumpad i början och allt det där, men till att man kommer in i de här lite längre simningarna, så kommer jag märka att hon är liksom redan världsmästare på det hon håller på med, så hon vet redan liksom, nu kör vi så här och så här och så här, så det kommer bli skitkul. Det ser jag fram emot.
Du då, Therese, vad ser du mest fram emot?
Ja, men eftersom jag har svårt att greppa, det var jätteskönt att se skärgården här igår, men jag har svårt att greppa längden på tävlingen, liksom, att jag ska göra någonting så länge och så långt. Så ser jag mest fram emot det här som är bekant för mig. Typ förberedelserna. Här. Jag gillar ju att bli nervös. Så jag har varit det så många
intressant.
Gånger. Jag gillar de här morgonpirret och typ ta en espresso och vara så här, ja, men känna sig så här, man förbereder sig att kroppen liksom går ner i någon slags energispara mode.
Då vet du att nu händer någonting kul snart.
Nu händer någonting som inte händer varje dag. Och någonting som man får så uppleva och vara helt fullt närvarande i. Det ser jag fram emot.
En sak jag glömde fråga till dig sen angående så här, simma i skärgården och så. Hur har du upplevt rädsla i vatten?
Ja, alltså först om vi simmar i Hellas. Där var det ju kolsvart.
Ja.
Det tyckte jag. När jag kom hem så kände jag så här, jag har varit riktigt rädd. Alltså så att man kan känna jag kan känna liksom i skelettet eller i kroppen. Så här. Jag var riktigt rädd i början av simman när det är så här kolsvart. För det är så långt ifrån vad jag någonsin upplevt. Mm. Och jag är ingen sån som gillar att bada i sjöar. Eller liksom, om det inte är väldigt ljusa, fina, varma hav. Om det är ledigt. Alltså jag har inte gjort det. För när man simmar så blir man så här, och när jag har semester vill jag kanske inte. Jag har surfat, men då är det ju oftast det varma i Australien. Alltså på trevliga, härliga, varma, ljusa hav. Där man ofta ser väldigt bra. Har bra sikt. Så att simma i Hellas och jag skulle dra det på linan, det var så här, jag var riktigt så här rädd i kroppen ett tag. Sen vande jag mig och så tycker jag att
det var första gången när vi körde.
Ja, första gången, Jag tyckte det var läskigt liksom att uppleva att det är så svart i vatten.
Är det inte som att köra Medelhavet? Är det som att snorkla liksom?
Jag kommer ihåg, jag panikade också första gången jag simmade i öppet vatten. Alltså, då simmade jag i Sicklasjön. Då var jag bara så här, det här kommer aldrig gå. Det här kommer aldrig gå, jag kommer aldrig få ordning på det. Så kände jag i början.
Mm.
Och då hade jag simmat alltså säkert 4 månader bassäng innan.
Mm.
Och kände att det funkar ganska
okej.
Okay.
Ja.
Ja, jag hade jättepanik över det. Jag kan verkligen förstå den känslan. Att man kan tycka att det är lite jobbigt, men sen tänker man inte på det.
Nej, och havet, eller liksom ute i skärgården, var det faktiskt lite ljusare. Det är inte det där kolmörkret som är liksom läskigt på något vis. När man inte, det är som att man själv försvinner för att det är så mörkt. Så man inte vet vad man ser, bara sin liksom hand ibland fram och så ser man ingen. Men det vänjer man sig också vid på något sätt. Och så tappar man lite tid och rum och så kan man ligga och bara jobba. Men i början var man rädd och när man blir rädd blir man ineffektiv.
Mm.
Man är så spänd och den känns han.
Där när du ger dig en swimrun, känner du att du öppnar på en dörr lite på så vis att du har tidigare under din karriär har du varit tvungen att välja bort väldigt mycket som du kanske har upplevelser och kanske sporter och tävlingar som du har velat göra men som du inte har haft tid, möjlighet att göra. Känner du att du liksom, skulle du kunna, ja men nästa år kör jag Vasaloppet.
Nej.
Eller liknande liksom.
Nej, jag är jättetacksam. Alltså det har varit en sån ynnest att få vara elitidrottare så länge och få göra det fullt ut. Så att det känner jag inte.
Nej.
Jag har aldrig offrat något eller känt att jag har gått miste om något sånt.
Nej.
Snarare tvärtom, att det liksom öppnar en värld av möjligheter.
Precis.
Som, ja, man kan njuta av länge.
Jag brukar fråga folk som håller på med såna här uthållighetsidrotter hur deras reaktorer ser ut. Den liksom kärnan som inte kanske går att ringa in men som får en att bara liksom fortsätta framåt när det är liksom armarna och benen har gett upp sen länge men ändå så fortsätter det. Kan ni sätta ord på hur er reaktor är uppbyggd?
Börjar du, Petter?
Ska jag börja?
Jag vet inte ens vad en reaktor är här
borta. Jag heller, men jag tolkar det som liksom
drivkraft.
Drivkraften och viljan. Nej, men jag tror att förra gången vi, eller första gången jag sprang och när man, då, det var ju så många, det finns ju, alltså jag förstår ju allt det som Therese går igenom och alla de liksom spökarna hon har i sitt huvud, för jag har ju haft alla de där själv och det har ju alla som har kört det jag har haft också. Så att det vet man att man är jätte, åh vad händer på Ornö? Fan, det är ju en halvmara så efter du vet, 6 timmar in i loppet och du vet så här. Men jag tror första året så då satte vi bara upp så här, ja men vi springer bort till den där stolpen som är 50-60 meter bort och sen går vi 10 meter och sen springer vi 50 meter. Okay. Så håller man på så där. Jag gör det väldigt mycket så som jag gör i mitt vardagliga liv. Alltså jag har lister, jag har projekt, det är därför jag kan hålla på med det jag gör, som en skiva. Det finns ett slut och det finns en målgång liksom. Mm. Start och målgång. Tydligheter. Och det för då kan du hela tiden pressa dig lite till hela tiden. Det jobbiga är ju om du är ute och springer och svintrött och säger att det är 5 timmar kvar. Mm. Det vill du inte höra. Utan du vill bara höra, ja, men hur långt är nästa simning? Ja, det är 3 minuter. Mm. Åh, gud vad skönt. Då får jag vila benen. Så måste vi tänka. Mm. Ta saker en till taget. Och det tror jag är det som är försvar på frågan. Min drivkraft i alla fall. Eller liksom så här. Det är samma sak. Om jag skulle ställa en fråga till Therese om just den grejen så skulle man ju hellre vilja veta vad är drivkraft för att fortsätta hålla på med det man håller på med. Mm. Alltså som elitidrott till exempel. Mm. För där vet jag att det kanske är många gånger jag skulle, om jag var i den världen kanske det skulle vara många gånger jag skulle ge upp. Mm. För det är ju också en drivkraft.
Bara för en säsong till.
Ja, men så här, vad är det som gör, okej, du gör det dåligt därifrån och nu är du helt knäckt. Är det att man går in och bara, nej nu jävlar, nu nya tag eller liksom.
Ja, ibland. Men att jag höll på länge var absolut, att man tar sig därifrån, att det inte är så. Att det inte är, alltså det är jättemycket känslor, men att man tar sig ifrån att prestera till att så här, älska uppgiften. Mm. Till att så här, jag kommer älska att simma, eller kommer gilla att simma det här loppet och vara där 100% oavsett hur det går. Mm. Då kan man hålla på länge. För då spelar det inte någon roll om det går dåligt. Utan man kommer liksom fokusera på uppgiften. Jag ska gå i mål. Liksom. Det är min grej. Jag ska klara av det här. Jag har tränat så här mycket och jag kommer klara av att simma dit. Och så är man nöjd. För det tror jag är jättemånga. Det är så stor grej med idrotten att man sätter upp som mål och så lyckas man med sitt mål. Och sen är det början på slutet. Och varför ska ens liksom, mål vara början? Det borde ju vara början på någonting fantastiskt. Mm. Du har liksom hittat receptet och hittat den här liksom, nyckeln till att du ska prestera så bra. Och varför ska du då sluta?
Det, är liksom, det handlar om en optimering helt enkelt.
Ja, och det handlar om att hitta liksom, en annan utvärderingssystem än att medaljer eller tid eller prestation. Istället har man utvärdering som så här, vad får mig att fungera som bäst? Mm. När mår jag bra och presterar? Och så gör man det hela tiden. Då kan man hela tiden i alla fall mentalt utvecklas och uppleva nya saker.
Jag ska snart släppa loss till hämtning och av barn och allting. Hur förhåller ni er till så här smärta och fysiska liksom? Är ni bra på att bita ihop?
Jag skulle säga ja. 2 diskbråck och x antal
förlossningar. Man klarar det.
Det var precis
vad jag sa. Man har
fått barn som har en
referensram som är ganska stor.
Ja, faktiskt.
Allt annat är en walk in the park.
Ja, jag är nog också ganska hög smärttröskel.
Ni skulle inte vara här där ni är idag om ni inte hade.
Men jag säger det återigen. Det har mycket med ålder och mognad och sånt där att göra. För tittar man då på, titta på startlinjen på att kolla slut medelåldern. Mm. Så kommer du hamna ganska högt tror jag.
Hur kommer ni tillbringa helgen?
Det
är torsdag när vi spelar in det här.
Ja, jag ska fixa lite möten nu, sen ska jag företagsgig. Sen ska jag göra en P3-dokumentär imorgon och sen så ska jag göra en föreläsning och sen så till företagsgig på Globen. Och sen så på lördagen har jag helt fri. Och lördagen ska jag bara inte göra någonting.
Mm. Jag ska försöka få det och typ, du får göra någonting, för om du vilar helt kommer du bli...
Nej, men bara slappa och sen så... Mm. Det är väl det jag ska försöka göra, hålla mig frisk. Jag har haft lite skrovel i halsen, men jag tror att det är lugnt.
Therese? Mm.
Ja, jag har tvärt emot. Jag har en väldigt lugn
helg. Ja, men jämfört med... Alla har det lugnt jämfört med Petter.
Ja, precis. låt mig tänka. Jag ska hänga med familjen och vänner i helgen.
Mm. Ja.
Äta god mat. Och
Bosta.
Försöka sova mycket. Jag har ju småbarn som sover sådär. Men sömn är en ganska viktig faktor, tror jag. Orka. Man orkar allting om man har sovit.
Sömnen är ju det som är den största skurken för mig. Det är oftast det, att jag inte får tillräckligt.
De har forskat på det här med utbrändhet. Typ, sover du tillräckligt? Alltså sover du mer än, helst mer än 8-9 timmar per natt, per dygn? Ja, du sover bra, liksom, kvalitet. Så är det väldigt svårt att bli utbränd. Liksom bli. Så att där händer det så mycket. Så att Petter ska sova mycket.
Det var inte vad Petter ville höra.
Jo, du kom in och sova.
Jag kom in och sova.
Ja.
Mitt företagsgig idag, det är klockan 5. Vilket gör att jag kan vara hemma vid 6:30.
Skönt.
Och sen kan jag lägga mig.
Ja. Hörrni, jag är jätteglad över att ni tog er tid så här nära in på. Det ska bli superkul att se er köra på måndag.
Vad kul.
Ja. Stort lycka till. Och njut av dagen. En kul dag i skärgården.
Vi, ja, precis. Vi syns i skärgården.
Ha det fint.
Tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.